Hej! Vi startar året med ett extrainsatt avsnitt på temat etableringsjobben. En helt ny form av subventionerad anställning som syftar till att få fler långtidsarbetslösa och nyanlända i jobb. Vad är det här för anställningsform och vad innebär det praktiskt för dig som hanterar löner? Det ska vi ta reda på i det här avsnittet. För regeländringarna träder nämligen i kraft redan nu i januari 2024. Varmt välkommen Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.
Tack så mycket.
Och till min bisittare, Senny Sjölund, som är ansvarig för lön på branschorganisationen SRF-konsulterna.
Hej, hej.
Och jag som driver den här podden heter Katarina Sand och jag arbetar på Wise Professionals, där vi är specialister på kompetensförsörjning. Henrik, jag tycker att vi ska börja med att berätta för våra lyssnare vad IKEM är för någonting.
Ja, men absolut. IKEM står för innovations- och kemiindustrierna i Sverige. Och vi är en arbetsgivarorganisation och branschorganisation som jobbar för företag inom kemiindustrin, läkemedelsindustrin, plastindustrin och jag ska nämna återvinningsindustrin också.
Hur många medlemsföretag har ni?
Vi har 1250 medlemsföretag och vi jobbar ju då också med fackförbunden tillsammans i förhandlingar att teckna kollektivavtal för de anställda i de här företagen. Och vi tecknar kollektivavtal för 70 000 anställda i företagen.
Och etableringsjobb då för långtidsarbetslösa och nyanlända är som sagt en helt ny form av anställning som ni på IKEM träffade avtal med Unionen om för bara några veckor sedan i december 2023. Ett avtal då som träder i kraft i era medlemsföretag nu i januari 2024. Vill du ge lite bakgrund först? Vad är det här med etableringsjobb och hur har det kommit till?
Absolut. Det här med etableringsjobb kom till, eller började man diskutera redan för ett antal år sedan. Och där var det så att Svenskt Näringsliv förde en dialog med LO redan 2017 kring etableringsanställning. Och lite senare kom även Unionen med på vagnen i de här diskussionerna. Så att för ett antal år sedan så kom man överens om att det här vill vi arbeta för, men att man behövde få politiken och regeringen att tillskjuta medel och stöd i systemet. Så att från 1 januari 2023 så var man överens om att det här skulle börja gälla med etableringsjobb mellan Svenskt Näringsliv och LO och Unionen. Men ett år senare, från och med den 1 januari i år då, så tillkommer de här statliga medlen som gör att man på riktigt nu från och med den 1 januari kan gå igång och ha en etableringsanställning. Mm.
Och ni var ju bland de första att stifta det här avtalet med Unionen.
Ja.
Och sen kom det till många i en rask följd.
Ja.
Ja, och ni startar nu i januari, men sen vad jag förstår då så startar, det är inte alla som startar nu i januari med det här.
Nej, men det stämmer. Vi har kommit överens med Unionen om att man ska kunna komma överens om etableringsanställningar i våra medlemsföretag för tjänstemännen. Och jag vet ju att det är väldigt många inom Svenskt Näringsliv, det är Svensk Handel, rätt säker på Teknikföretagen, vi har Almega också, många organisationer inom Svenskt Näringsliv som har kommit överens om att de här avtalen ska börja gälla. Men tecknande pågår fortfarande, så att vi väntar ju naturligtvis den här våren på att fler arbetsgivarorganisationer ska teckna avtal med fackförbunden och komma överens om att det ska gälla för deras branscher.
Mm. Och du säger då tjänstemän, kommer arbetarna att komma senare?
Ja, vi får en dialog med IF Metall. Vi kommer i slutet här på januari teckna avtal med dem om att etableringsanställning ska gälla från den 1 februari för de anställda i IKEMs medlemsföretag. Men det här är ju väldigt viktigt att tänka på att man behöver kontrollera och kolla upp vilka organisationer som har tecknat, antagit de här avtalen som i grunden är tecknade mellan Svenskt Näringsliv och LO och Unionen.
Mm. Och det här är ju en politisk vilja. Det är regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna som har lagt det här förslaget, eller hur?
Ursprungligen skulle jag säga att det inte var politiken, utan ursprungligen var det för ett antal år sedan med den stora invandringsvågen 2015-2016. Det var där någonstans som man på arbetsgivarsidan och fackförbundssidan började föra dialog kring hur kan vi bättre etablera de nyanlända in på arbetsmarknaden. Så att Jag skulle nog säga att det kommer på parternas initiativ från grunden. Sen är det ju ett måste med den statliga ersättningen. Men det startade på fackföreningssidan och arbetsgivarsidan.
Mm. Men varför har det tagit så många år? 2015?
Ja, det är en bra fråga. Naturligtvis. Nej, men det har tagit år. Och det är för att man ganska snabbt för ett antal år sedan kommer överens på mellan fack och arbetsgivare. Så här vill vi ha det. Men sen har det här, som jag uppfattar, legat lite i träda hos politikerna, hos regeringen, innan man väl har kommit fram till att okej, vi skjuter till medel och vi bygger upp det på det här sättet som parterna vill. Det låg lite i träda och sen har man skakat liv i det under de senaste 2-3 åren har man jobbat och tittat på hur det ska hanteras. Mm.
Men det är spännande, för det är bara några veckor sedan då, i december 2023, som ni ingick det här avtalet med unionen, och nu är vi i januari och nu ska det här börja gälla.
Ja.
Så det är ju snabba puckar. Sen, hur är de här löneavdelningarna förberedda på det här?
Jag hoppas att man vet om att det här är på gång, för det är ju som sagt någonting som har diskuterats ganska mycket, och man har lyft fram det som en stor möjlighet i just att hantera arbetsmarknadens, de som står lite längre därifrån. Det är ju också de som har varit långtidsarbetslösa som har en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Så att, sen är det ju som alltid när någonting är nytt, så vet man inte alltid hur det ska bli i praktiken. Det kommer ju kanske ge sig vart efter, för det blir ju säkert massa frågeställningar som kommer på löneavdelningarna. Men jag vill verkligen trycka på det som Henrik säger här, att man måste verkligen veta förutsättningarna i sin organisation. För det krävs en hel del innan man kan börja jobba med den här typen av stöd.
Mm. Jättebra, och vi kommer komma in lite längre fram här i vårt avsnitt kring hur man hanterar det här på löneavdelningen. Men först, Henrik, vad är det här för någonting då? Vad innebär etableringsjobben för någonting?
Ja, men lite övergripande. Etableringsjobben är ju en möjlighet att få in nyanlända på arbetsmarknaden och även långtidsarbetslösa. Och där finns det ju vissa kriterier, jag kan ju återkomma kring dem. Men man kan anställa dem på heltid upp till 24 månader. Och där är det så att det är en relativt liten lönedel som arbetsgivaren står för. Från 1 januari 2024 så är beloppet 7 563 kronor. Och därutöver så fyller staten på med en statlig ersättning upp till lägstlönen i kollektivavtalet för den bransch man arbetar inom. Så att det är grovt sett kan man väl säga att en lägstlön ligger ofta runt 20 000 plus minus några tusen lappar. Om man tittar på olika branschers kollektivavtal. Det är ungefär en tredjedel av lönen som arbetsgivaren betalar, och resten är statlig ersättning. Så arbetsgivaren står en mindre risk kan man säga med den här lägre lönedelen när man anställer nyanlända eller de som har varit långtidsarbetslösa.
Om vi börjar med arbetsgivaren här nu. Vad är det för kriterier? Vad är det för krav som ställs på arbetsgivaren för att erbjuda den här anställningsformen helt enkelt?
Men det viktiga är ju att man tillhör en arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv, eftersom det är Svenskt Näringsliv som har tecknat de här avtalen med fackförbunden. Och att det viktiga är att företaget också kontaktar, om man tillhör ICAM eller Svensk Handel eller Almega, kontaktar sin arbetsgivarorganisation och säkerställer att det finns kollektivavtal för att kunna ha den här anställningen. Det är de två viktiga första stegen att kontrollera. Men sen är det också viktigt att man kommer överens med den lokala fackliga organisationen. Ofta har unionen till exempel en lokal facklig klubb på företaget, och då sätter man sig ner med dem och kommer överens om att hos oss ska vi ha etableringsanställning och vi vill anställa en person som vi har sett här som skulle kunna vara lämplig. Finns det inte en lokal facklig organisation, då kan man vända sig till avdelningen. För unionen har ju olika fackliga avdelningar runt om i landet som man kan vända sig till. Men det är de första stegen som arbetsgivaren måste ta för att försäkra sig om att det här, här finns det förutsättningar för att ha en etableringsanställning.
Och hur får man in de här personerna? Är det via Arbetsförmedlingen eller hur kommer de in?
Det kan vara via Arbetsförmedlingen naturligtvis. Eftersom de har koll i systemet på vilka som har varit långtidsarbetslösa eller nyanlända och kanske är i långvarigt stöd. Så att det kan vara Arbetsförmedlingen, men det kan ju också vara att du hittar dem på egen hand genom annonser anställda som, eller individer som söker en viss anställning. Och att du ser att det kan vara lämpligt med en etableringsanställning, att förutsättningarna finns. Så att det kan vara på traditionell annonsväg eller via kontakt med Arbetsförmedlingen.
Mm. Hur ska man se det här? Ska man se det som ett stöd både till arbetsgivaren och till den här enskilda individen?
Ja, men det är precis det det är. Eftersom arbetsgivaren betalar en viss lönedel till individen. Det här stödet kommer ju inte till arbetsgivaren, de här pengarna, det statliga stödet, utan det betalas direkt till individen via Försäkringskassan. Så att man kan väl säga att arbetsgivaren får en subventionering av staten varje i anställningen. Och individerna får pengarna från Försäkringskassan och från arbetsgivaren.
Mm. Och det är individen själv som ansöker om pengarna hos Försäkringskassan?
Ja, det kan man säga. När man ska anställa så vänder sig arbetsgivaren till med en ansökningsblankett som heter arbetsgivarintyg. Med den blanketten vänder man sig till Arbetsförmedlingen för att ansöka om den här ersättningen. Och även individen vänder sig till Arbetsförmedlingen. Så både individ och arbetsgivaren vänder sig med för att fylla i handlingarna rätt där, det här arbetsgivarintyget. I förlängningen är det Försäkringskassan som betalar ut pengarna, men individen och företaget ska vända sig till Arbetsförmedlingen.
Och så måste det vara en tidrapportering som ligger till grund för den här utbetalningen, eller hur går det till? Om man har vab eller sjukdom, eller hur funkar det?
Och där ska jag ärligt säga att jag har inte alla detaljerna i dagsläget, men jag utgår ifrån att individen naturligtvis rapporterat till Försäkringskassan som är utbetalande, ungefär som vid vab och sjukpenning, så har de ett tydligt system för det.
Det viktiga är att de kommer att hanteras som en heltidsanställd, vilket innebär att tidrapporteringen måste man särskilja från ersättningen. Man måste ha uppgift om att i systemet finns en heltidsanställning. Sen blir ju den lönedelen blir ju mindre. Men som jag har förstått det på dig, Henrik, så är det också så att det som ligger till grund i den liksom totala månadslönen ska också beräknas utifrån, den används för beräkningar till vissa tillägg.
Ja, men det stämmer. Även om arbetsgivaren betalar en mindre lönedel och sen kommer det statlig ersättning, så tittar man på hela lönen, hela lägstlönen enligt kollektivavtalet när man ska betala övertidsersättning, OB-ersättning eller beredskapsersättning eller vad det än kan vara. Så att då utgår man från hela lönedelen.
Och det är jätteviktigt då att man inte, för det kan ju bli sånt som man behöver styrka, att det ligger en person med heltidsanställning, i och med att det här är ändå en anställningsform som omfattas av LAS, och du har ju samma förutsättningar. Det är visserligen en variant på den här hanteringen, och det ligger väldigt mycket på individen. Om man jämför med andra subventionerade anställningar så är det ofta en uppgörelse mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och arbetsgivaren. I det här fallet förväntas ju individen vara mer aktiv, både i ansökan men också i att se till att man har rätt förutsättningar på plats. Och det handlar ju till exempel om det här arbetsgivarintyget som vi är vana vid, att när vi tänker på arbetsgivarintyg, det är någonting som intygar att man har arbetat. Här blir det tvärtom, att vi intygar att man ska få ett arbete och med rätt förutsättningar, och att det är någonting som följer den ganska digna listan på förutsättningar som ska vara uppfyllda för att man ska klara av och uppfylla liksom förutsättningarna för etableringsjobb. Så att det här gäller att ha tunga rätt i mun, och att man inte bara springer på om någon tycker men det här kan vi hantera, utan verkligen det som Henrik säger här, att man måste säkerställa inledningsvis, för att det är ganska styrande när de här ansökningarna kommer in, när man kan bifoga arbetsgivarintyget, för Försäkringskassan kan inte göra ett retroaktivt beslut, så att när väl anställningen är igång, då kan man inte ansöka om en sån här typ av anställningsersättning från Försäkringskassan, utan då är ju den passerad. Och det blir också en viktig del i när man ska följa upp då om någonting ska förlängas eller hur man vill hantera det här vidare. För det är väl så, Henrik, också att det är ju samma förutsättningar, bara för att det är möjlighet till en längre anställning så finns det ju förutsättningar att kunna avsluta en sån anställning också.
Ja, men absolut. Intentionen är att man ska anställa från starten upp till 24 månader eller gå på en 24 månaders anställning, men den är ju lättare att avsluta. Den kan, från arbetsgivarens sida så kan man utan så kallade sakliga skäl avsluta anställningen med 3 veckors varsel. Och så det är viktigt att man, vill man avsluta anställningen, man känner att det här har inte stämt eller att man har hamnat i en arbetsbristsituation, då kan man avsluta den här utan sakliga skäl som vanligtvis krävs då vad det gäller en uppsägning på grund av personliga skäl eller arbetsbrist. Så att den är lättare att avsluta. 3 veckors varsel, och detsamma gäller om man då, tanken är ju att man ska känna att den här individen är bra, att man vill tills vidare anställa den här personen efter 24 månader. Men känner man att man inte vill fortsätta med en tills vidare anställning, folk med en fast anställning efter de här 24 månaderna, då ska man också 3 veckor innan de här 24 månaderna löper ut varsla om att vi kommer tyvärr inte att ge dig en fortsatt anställning. Och jag ska lägga till att även den anställde kan säga upp sig med 3 veckors varseltid.
Och där är man medveten om att man har jobbat, vad jag förstår, från parternas sida väldigt hårt med att man inte ska kunna missbruka den här typen av anställningsform.
Ja, det stämmer. Nej, och det är därför man så tydligt säger att det här är för att etablera en anställd på arbetsmarknaden. Det är en anställning på heltid. Det är jätteviktigt. Det är lite ovanligt. Vanligtvis kan man ju deltidsanställa en individ, men det här ska vara en heltidsanställning och på 24 månader. Och intentionen är just att det ska bli en tillsvidareanställning. Sen ska jag säga att den här anställningen övergår inte per automatik in tillsvidareanställning. Utan den arbetsgivaren måste de facto lägga fram ett nytt anställningsavtal. Det är inte som en provanställning. Det ska å ena sidan vara en stark intention att gå vidare till en fast anställning, tillsvidareanställning. Men det ska också vara möjligt att säga upp den om inte förutsättningarna är rätt.
Mm. Det är en fantastisk möjlighet för både arbetsgivare och arbetstagare att känna på varandra. Och skapa liksom förutsättningar för en person att komma in på arbetsmarknaden. Så jag tycker att man också som arbetsgivare kan se över, skulle vi kunna hantera liksom anställningar utifrån det här perspektivet. Vi kanske, eftersom det är en ganska liten lönekostnad relativt sett, så kan det vara så en stor chans att ge någon en möjlighet. Så det kan ju också vara så att man som lönekonsult kan uppmärksamma en arbetsgivare på att nu har vi möjligheter här. Vi kan anställa enligt den här principen och det här innebär det. Så att om man läser på som lönekonsult så kan man ju också jobba proaktivt med att försöka få fram de positiva möjligheter som det här medför.
Mm. Och det är jättebra att du säger det, och där ska jag fylla i. Det var ju också anledningen till att man började titta på etableringsanställningarna. Att kompetensförsörjningsproblematiken som man har sett ökat genom åren. Och den är ju väldigt kritisk i dagsläget. Så det här är ju en väldigt stor möjlighet att kompetensförsörja i dagsläget. Så det är det så kallade win-winet för arbetsgivaren också som sen är inne på. Så en väldigt bra möjlighet att kompetensförsörja på.
Och visst ingår också utbildning?
Ja, det finns avtalat här att den anställde när det gäller nyanländ ska kunna till exempel delta i SFI, svenska för invandrare, på betald arbetstid. Och det kanske man gör till en viss andel, 20% eller 40%, men parten har också konstaterat att det ska man kunna göra om behov finns upp till 50%. Så att, och det kan även vara andra kurser som man behöver för att kunna komma in på arbetsmarknaden eller kunna etablera sig som den anställde behöver, som man kan behöva gå också. Mm. Så att det har man tänkt. Mm. Mm.
Ni var ju väldigt snabba på bollen att, med det här avtalet. Ser ni i er bransch, i kemi- och innovationsföretagen, liksom ett stort behov av den här typen av anställningsform?
Ja, men absolut, det gör vi. Vi ser ju inom industrin överhuvudtaget att det är jättesvårt idag att få kompetens både inom produktion, det vi pratar om, kollektivsidan där vi har avtal med IF Metall. Och på tjänstemannasidan jättesvårt att hitta kompetensen. Så att det här är en viktig pusselbit för oss för att kompetensförsörja våra medlemsföretag.
Kan du säga någonting om era förväntningar, liksom mer konkret, så där, vad ni hoppas på?
Vi hoppas att våra medlemsföretag och att våra industrier, kemi och läkemedel ska ta tag i det här, använda den här etableringsanställningen. Både inom produktion och på tjänstemannasidan. Sen ligger det ju, precis som du varit inne på Katarina, så det här är väldigt nytt. Vi måste också göra mycket reklam, får man väl säga, eller upplysa mycket, informera företagen om det här. Så att vi behöver verkligen göra vårt jobb eftersom det här är nytt. Men då hoppas vi med tiden nu här, de här kommande åren, att man ska använda det här och kunna hantera del av sin kompetensförsörjning med etableringsanställningar. Mm.
Om vi ska gå in mer då konkret på vad det här innebär för lönehanteringen, Senni och Henrik såklart. Jag tänker först och främst det här med då att en del kommer från staten och sen den här rörliga delen som övertid och OB ska hanteras av arbetsgivaren. Och det ska till en tidrapport då. Är det en tidrapport eller två tidrapporter? En går till staten och en går till arbetsgivaren. Hur funkar det här rent praktiskt?
Ja, vi får hjälpas åt sen, men arbetsgivaren sköter ju sitt och där en anställd har en närvaroskyldighet och precis oavsett vilken anställning det är.
Okej, så man ska betraktas som en helt vanlig anställd som alla andra?
Absolut, så att det är ju, jag pratar ju med våra medlemsföretag dagligen oavsett om man är tidsbegränsat anställd eller tillsvidareanställd så är det ju närvaro, giltig frånvaro eller ogiltig frånvaro där. Man måste naturligtvis sköta den anställningen som alla andra. Så att där är det tidrapportering som vanligt till arbetsgivaren. Sen blir det ju en rapportering till Försäkringskassan för att där få uträtta ersättning och rapportera om man har varit sjuk eller frånvarande.
Man kan vabba, man kan göra allt det här som alla andra kan.
Ja. Precis.
Och sen tänker jag också att det säkerligen kommer vara lite utbyte mellan de uppgifter man skickar från Skatteverket och det som är ute till Försäkringskassan. Där ser vi ju att man har ett utökat utbyte av information. Och där blir ju säkerligen också så att man har kontroller. Vilket gör att det blir väldigt viktigt att det rapporteras rätt hela vägen. Så precis, hanterar det som en vanlig anställd, 100%. Och sen har man då det blir en lägre lön och man får antagligen så blir det någon typ av antingen löneavdrag eller inte. Det får man ju se hur systemleverantörerna löser det här också. Men jag tror att det här med datumen behöver man ha koll på, förutsättningarna. Och sen vet vi också att de här subventionerade anställningarna, de ska ju inte tas med i statistik till exempel. Så att det finns ju en del praktiska frågor kopplat till att man ska hantera med lönehanteringen i den. Så att, men som sagt, man får se det som en LAS-anställning.
Om man skulle till och med kunna ta in en sån här anställningsform på löneavdelningen.
Ja. Vi vet att det finns de som har kommit till exempel från Ukraina och andra delar där man säkerligen har kompetensen utifrån sina egna förutsättningar och kommer man in då på svenska arbetsmarknaden och får jobba i svenska förutsättningar så lär man sig också. Det är ofta så att man har en förståelse för ett visst typ av arbete även om man kanske inte är anpassad för just den svenska marknaden. Mm.
Men om vi går vidare på listan, pensioner, försäkringar, förmåner, semester, då vab, allt det här.
Det räknas som en vanlig anställning och det är det positiva. Det här är ju pensionslönegrundande, a-kasselönegrundande, hela den här, både ersättningen från staten och lön från arbetsgivaren. Så att det är ju en viktig väg in på arbetsmarknaden och skulle man inte fortsätta så har det just varit a-kassegrundande och pensionslönegrundande för framtiden. Mm.
Hur stort ansvar ligger nu på den här hanteringen på löneavdelningen? För jag kan tänka mig att också HR-avdelningen blir väl inblandad också?
Det är väl som vanligt att förarbetet är gjort någon annanstans och så får lön ta hand om det som ska realiseras. Men jag tror att man behöver, i det här fallet så är det bra att vara proaktiv och ha en dialog som i många fall när det kommer nya förutsättningar. Vi såg ju korttidsstöd och andra typer av stöd som man har fått från staten så är det viktigt att man har en dialog helt enkelt. Men det är klart att det här med att vi vanligtvis också säkerställer att anställningsavtal är korrekta, att det inte får konstiga anställningsformer, att man gör det man ska göra och framförallt så tror jag att det här med datumen, att ta koll på datumen. För framförallt de mindre företagen kanske inte har ett HR-stöd i det. Utan här behöver man ofta ha någon typ av förutsättning i lönesystemet. För där har man ofta liksom grunddatat. Och jag tänker som, vi går ju ändå in någonstans i en lågkonjunktur och det finns ju företag som har LAS-listor. Och det kommer oftast ifrån systemen. Så att det gäller att ha koll på, som alltid, att det är rätt registrerat i systemen. Mm.
Och i de här tiderna då av ekonomisk brottslighet och fusk, det man läser om dagligen i tidningarna, hur tänker ni kring det? Alltså vad kan man, vem är det som, är det löneavdelningen som ska vara den här kontrollfunktionen? Eller vem tar ansvar för att det här blir rätt och att den statliga ersättningen går ut rätt liksom, till den här personen?
Det är många delar i det maskineriet. Överhuvudtaget inom politiken har man ju fått upp ögonen för att det förekommer mycket ekonomisk brottslighet. Så jag uppfattar när jag lyssnar på radion och utredningen att man kommer att jobba allt hårdare med det här. Men där utgår jag från det. Men när det gäller etableringsanställning och arbetsgivaren så ska man ju, som vi var inne på, man ska skicka in ett särskilt arbetsgivarintyg i starten vid ansökan om de här statliga medlen och möjligheten att få ha en etableringsanställning. Och där intygar arbetsgivaren att man känner till reglerna för etableringsanställning, att man kommer att sköta det rätt och riktigt, att man inte har några, att man inte är på ekonomiskt obestånd eller har oegentlighet. Det finns också saker man ska intyga, och även att lönen betalas ut elektroniskt digitalt så att den går att följa, att det inte är några pengar i handen. Så att det här, jag tycker att man har byggt upp det här på ett gott sätt i den här intygande delen. Sen är det naturligtvis alltid svårt att, med oegentligheter och där. Men där jobbar ju stat och på olika sätt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med att undersöka och få koll på det så mycket som möjligt med att stoppa oegentligheter. Men jag tycker att systemet verkar väl uppbyggt i alla fall.
Och Försäkringskassan kommer säkerligen ha väldigt stor kontakt med Utbetalningsmyndigheten, som ändå någonstans har nu en möjlighet att gå in i ett nytt stöd i en ny myndighet och hantera det på korrekt sätt. Även om de kommer vara mer av en analysenhet än att de gör utbetalningarna, så tänker man att när man sätter någonting nytt på kartan med en ny myndighet, så har de ju förutsättningar att skapa villkoren på ett korrekt sätt. Mm. Och då hoppas man ju på, att, eller tror framförallt skulle jag säga, att det här kommer att bli någonting som man inte kan fuska kring. För att det är också så att parterna har ett jättestort intresse av att det här ska bli lyckat. Vi vill inte se det här som en någon typ av möjlighet till att göra ekonomiska oegentligheter på något sätt. Så att det finns ju många starka incitament, och jag tror att bara det att man är med och har ett kollektivavtal och har sett att man har förutsättningar på plats, då har man kanske tagit bort några av dem som faktiskt är föremål för ekonomisk brottslighet. Men det är min personliga reflektion.
Ja, men det kan jag fylla på med. Det är ju en jätteviktig, ett viktigt stopp för oegentligheter. Man ska ju också komma överens med lokala fackliga klubben, oavsett om det är på tjänstemannasidan eller på arbetarsidan. Och finns inte den, ska man ju komma överens med avdelningen, som jag var inne på tidigare. Och det är ju också en säkerhet för att det inte är en verksamhet med oegentligheter. Så det kravet skulle jag säga är en viss garanti. Sen vet man ju aldrig, men i och med att fackförbunden ska vara med och komma överens med arbetsgivaren, så skulle jag säga att det är en säkerhet.
Sen, vi har ju genom årens lopp tagit upp många stora händelser som påverkar lön, som har beslutats på hög nivå och som hamnar på löneavdelningen. Och det är inte, man förstår ju inte som politiker, de som skriftar de här avtalen eller ingår avtalen, vad som händer på löneavdelningen, hur man ska hantera det här. Hur gäller det vid den här anställningsformen? Har man tänkt till, eller är det bara något som läggs på lönespecialistens bord, lös? Eller har du
Jag tycker ändå att det känns som att det är genomtänkt på det sättet, att man har förstått det här med det som du nämnde förut med rörliga tillägg, det som ställer frågor till de som ska utöva de här liksom stöden till och liksom hantera dem i löneberedningen. För där är det ändå, det är inga konstigheter, det är en praktisk hantering i när man har en anställning på papper och sen har man en annan typ av utbetalning. Det är den praktiska hanteringen som blir. Och det är ju systemstöd för det. Men om man vet om det här och har stöd för det, så tror jag inte att det här blir någon större liksom börda på det sättet, snarare en möjlighet.
Har ni tagit upp det här i EU-grupp, samverkansgruppen Lönsam, där du sitter med alla systemleverantörer, så att alla är beredda på det här nu och som du säger lagt in det här i sina system då?
Ja, alltså det är ju så pass nytt, så att det är ju många saker. Det är alltid så när det väl börjar liksom användas, då ser man ju det som kanske...
Man är på bollen helt enkelt.
Ja, det är inte så att man inte vet om det. Nej. Men det jag tänker är också det att det är en viktig del i det här, är just det här arbetsgivarintyget. Och det tror jag blir en liten pedagogisk uppgift att förstå, att arbetsgivarintyget nu är jätteviktigt inför en anställning. Arbetsgivarintyget som vi är vana vid, det är en intygan av det vi har gjort. Mm. Och där tror jag att man ska se över. Det finns ju, jag tror inte att det kommer kanske vara, liksom, alla blir ju inte berörda av det här på en gång, och det kommer säkert utvecklas stöd för det här. Men att man inte tror att jag ska göra ett arbetsgivarintyg och så gör man ett vanligt arbetsgivarintyg, att man förstår den skillnaden. Men det är ju en mindre sak egentligen. Mm.
Sen tycker jag att man ska ringa den arbetsgivarorganisation man tillhör inom Svenskt Näringsliv och ställa krav på naturligtvis att få information i olika delar, och det kommer man ju att få eftersom vi vill att det här ska fungera. Men det ligger ju på oss, på de olika organisationerna inom Svenskt Näringsliv, att tillhandahålla information så att det här blir lätt att hantera lönemässigt och att man förstår hur avdrag och tillägg ska hanteras. Så att vi kommer att jobba med det på ICAM väldigt mycket nu. Vi kommer att ha ett webbinarium till exempel och berätta om hur det här ska gå till, och vi kommer att lägga ut information på hemsidan. Så det, vi blir svaret skyldiga där också, att se till att det fungerar.
Finns det något statligt tak på antal som kan gå in i den här anställningsformen? Alltså, hur många räcker pengarna till?
Jag känner faktiskt inte till något tak, ska jag ärligt säga. Så att, nej, jag har inte hört något tak och tror inte att det finns någonting.
Vi kan ju säga att det är bättre att folk är i arbete än inte. Även om det är olika påsar så tror jag att det liksom ekonomiskt så kommer det ju bära sig för staten. Så att det vore ju konstigt om man tycker att man ska begränsa den möjligheten. Om det finns ett sånt stort sug efter att få de här personerna ut på arbetsmarknaden.
Och staten är ju väldigt angelägen om att få ner den höga arbetslösheten som vi har idag. Vi ligger närmare 8% på och har gjort i många år. Så att det här är ju på det sättet så, som Senne säger, så vill man ju verkligen att det ska fungera.
Där kan vi följa upp om ett år och se vad som hände. Spännande. Okej, hörni, ett sista medskick. Är det någonting som du tycker att vi har missat, Henrik, som du skulle vilja få med här nu till våra lyssnare?
Nej, jag tycker att men det är viktigt att ta den här möjligheten. Det är ett vinna-vinna. Möjlighet att kompetensförsörja och möjlighet att få in en nyanländ eller långtidsarbetslös på arbetsmarknaden. Jag tycker också att det är en väldigt fördelaktig anställning om man kan säga så, i och med att arbetsgivaren betalar en mindre lönedel och sen har vi den statliga ersättningen upp till lägstlönen. Jag hoppas verkligen att man tar den här möjligheten, och det är ju en anställning som också är relativt lätt att säga upp om man känner att det här går inte, det här fungerade inte som vi trodde. Nu är naturligtvis min förhoppning att man ska anställa många och att man efter 24 månaders anställning ska erbjuda dem en tillsvidareanställning, men möjligheten måste naturligtvis finnas att kunna avsluta om det var någonting som inte fungerade.
Jättebra. Senne, vad säger du? Ett medskick till, vad ska man tänka då på som lönespecialist nu framförallt?
Jag tänker det som Henrik säger här, att man ska inte vara rädd att göra det här, för det är ju verkligen en stor möjlighet. Men jag tänker att utifrån en lönekonsultsperspektiv så ska man ju se över, vad kan jag påverka, vad kommer jag in i kedjan? Vi vet ju att det här intyget som jag pratar om nu, där är det ju till exempel att du ska ha bankuppgifter. Vi vet att det ofta kan vara en sån sak som kan ställa till det lite när man ska få in en nyanställd i ett system till exempel. Att man är tydlig med det inför, och framförallt om det är så att man har varit en stund borta från arbetsmarknaden, så kan man ju glömt av hur det har varit där, så att man har en förståelse för det. Men ta möjligheten, det skulle vara intressant att se om vi kunde få första löneavdelningen som har tagit till sig etableringsjobb om ett år då, om vi pratar om det, och se hur blev det där egentligen. För det är säkerligen så att det finns de som har kompetens som kan med lite kortare utbildningar och annat vara den som stärker upp på löneavdelningen.
Och om du som lyssnar nu, om det är du som tar dig an det här och fixar ett etableringsjobb, så hör av dig till oss på Lönepodden, så får du komma och gästa oss. Okej, hörni. Och sen lite med de här rödflaggorna också, Senne. Några saker man ska hålla extra koll på.
Ja, det är de här datumen så att ansökan kommer rätt till processen. Och att man inte äventyrar etableringsjobbet för att man missar någon typ av process. Det vore ju så onödigt när det finns en intention både från arbetsgivare och arbetstagare att här vill vi göra någonting tillsammans, och så ska det falla på en formalia. Så se till att man har... Och där kan ju faktiskt den anställd kanske behöva hjälp. Vi är ju mer vana vid att jobba med den här typen av liksom rapportering och hantering. Och där kan man ju stötta upp den personen som är intresserad av att bli anställd i etableringsjobb.
Ja, men jättebra. Och först på bollen är vi nästan, va? Det är bara några veckor gammalt det här avtalet, och du kom hit på väldigt kort varsel, Henrik, så tack för det.
Tack så mycket.
Förhandlingschef på IKM.
Tack för att komma.
Och tack till dig, Senne, också. Och vi hörs igen då. Nyheterna på lön, vårt ordinarie avsnitt, kommer ut den 25 januari. Vi ses, vi hörs igen. Hejdå!
Hejdå!
Hejdå.